Välkomna till Samtidigt podcast avsnitt 157. Det här avsnittet är ett mycket, mycket speciellt avsnitt. Vi har hittills bara sänt ut på onsdagar och fredagar. Men med anledning av dagens händelse i riksdagen där Stefan Löfven förlorade en misstroendeomröstning så har vi valt att sätta in ett extra avsnitt. Jag som pratar heter Erik Dahlin, jag är programledare. Med mig har jag kanske en av Sveriges främsta experter på det här området. Dick Eriksson från Samtiden.
Välkommen. Tackar, tackar.
Vi har inte med oss Linus Bylund och det är ju på grund av det som har hänt idag.
Ja, det är intensiva dagar för partiledningar nu.
Mm. Ja, men han har skickat en hälsning.
Ja. Mm.
Hej tittare och lyssnare och hej Dick och Erik. Det gick vägen. Löfven är inom kort inte längre statsminister. Det är glädjande för Sverige såklart, men jag vill understryka att det bara är en delseger. Vi vet ännu inte hur detta kommer att sluta och det gör inget gott att göra sig falska illusioner. Låt oss glädjas åt detta potentiella startskott, men låt oss också förstå att det är långt kvar till dess att Sverige har en bättre regering på plats. Jag kunde faktiskt inte ha sagt det bättre själv. Jag läste inte det här innan, det var inte jag läste det, men vi pratade lite grann, du och jag här innan Dick,
ja.
Och att med anledning av att jag hade tagit med mig en flaska.
Bubbel. Och champagneglas. Ja.
Precis. Nu blir ni som bara lyssnar på podden väldigt nyfikna. Så jag kan förklara för er att det är en flaska inhandlad på Systembolaget. Men den heter God dryck nummer 1. Prestige Cuvée. Alkoholfritt mousserande vin.
Ja, det har jag inte provat.
Nej, jag tänkte lika bra att hålla huvudet klart i såna här stunder.
Precis.
Men håller du med där?
Jag tycker man kan fira att demokratin fungerar, att vi har en levande demokrati, att riksdagen och deras ledamöter, eller rättare sagt partierna, tar sin uppgift på allvar och om en regering då inte sköter sig, att man avsätter den. Jag tycker det är pang. det tycker jag är ett tecken på att demokratin fungerar. Så att det finns absolut skäl att göra det. Och det är ju också historiskt att ingen statsminister i Sverige har blivit avsatt i en sån här votering i riksdagen. Det här instrumentet som man brukar kalla det infördes 1971. Då man ändrade, då gällde ju fortfarande 1809 års regeringsform. Och paragraf 107 stipulerade på hur riksdagen skulle göra om man var missnöjd med en minister eller någon tung person i departementen. Då skulle nämligen konstitutionsutskottet hantera det och begära av kungen att kungen avsatte vederbörande. Och eftersom det var på gång 1974 års regeringsform, den vi har nu, då har ju talmannen uppdraget att sondera och föreslå statsminister. Så ändrade man det och separerade då konstitutionsutskottets uppdrag till att granska den juridiska handläggningen av ministrar och kunna kritisera hur de har jobbat med beslut i riksdagen. Och så sa man då att riksdagen som helhet får avgöra om man är missnöjd med en minister eller med statsministern och därmed hela regeringen. Så det är från 1971 som den här möjligheten finns att riksdagen avsätter en statsminister. Och Olof Palme var den första som försökte använda det instrumentet när han i partiledare mars 1980, jag läste igenom det, då gick ju till, som oppositionsledare då mot statsminister Thorbjörn Fälldin, gick ju till våldsamma angrepp på att regeringen inte gör det den borde göra och så vidare och med sin väldigt giftiga retorik ju. Och då avslutar han hela talet med att Fälldin svarar då att ja, men det är inte opinionsmätningar som avgör regeringsfrågan. Liksom. Och då säger Palme, nej det är det inte. Men vi har kontakter med folk på arbetsplatser, på verkstäder, i kön, i snabbköpet. Och där är man riktigt missmodig med den här regeringen. Därför yrkar jag att Thorbjörn Fälldin avsätts.
Var det mycket bidragstagare på de där platserna? Eller?
Ja, ingen aning. Men det är ju, jag blir häpnad över vilket fjantigt sätt att resonera som Olof Palme hade där. Och vilket nonchalant sätt att begära misstroende på. Och då i talarstolen i partiledardebatten då. Och han förlorade ju naturligtvis då sen, för det fanns ju då en borgerlig majoritet bakom Fälldin då. Men den var knapp, 175-174.
Ja, okej. Okay.
Det var så jämnt ju mellan de tre regeringspartierna och de två oppositionspartierna, sossarna och vänstern, fanns det ju bara då.
Ja.
Så att det var första gången den gick till omröstning 1980, och alla andra, det har varit då 11 omröstningar, ofta då om också enskilda ministrar. Vi hade ju Anders Ygeman och de som gick till votering, ska jag säga, de har inte bifallits förrän idag. Utan de har avslagits, för det har inte funnits tillräcklig majoritet. De däremot, där man har riktat hot om att rikta misstroende votum, de har avgått innan voteringen, så då har det inte blivit någon votering. Så att hittills har ingen ansvarig minister gått till riksdagen och utsatt sig för en misstroendevotum som man inte vet om man vinner eller förlorar. För än idag då, med Stefan Löfven. Anders Ygeman till exempel med Transportstyrelsen då 2017, när han förstod att det fanns en majoritet att avsätta honom, då avgick han på eget bevåg, och då blir det ju ingen omröstning.
Men sen gjorde han comeback.
Ja, då han agerade ju då lojalt mot Socialdemokraterna, så att då fick han ju komma tillbaks som digitaliseringsminister, vilket är lite parodiskt eftersom det var ju en digitaliseringsfråga som gjorde att han föll.
Kan Stefan Löfven komma tillbaka som inrikesminister nu? Eller?
Ja, vi får väl se.
Det är lite speciellt när det gäller statsminister, ja. Och att det, precis, för då faller ju hela regeringen.
Ja, exakt. Precis. Så hela regeringen har fallit.
Ja, precis.
Skål!
Skål för det.
Jo, nej, men som sagt, det är verkligen uppfriskande att demokratins instrument fungerar, tycker jag.
Mm. Nu har vi tagit en väldigt intressant återblick här på vad som har hänt tidigare gånger den här lagen har affektuerats, ja. Eller vad man säger, men inte, när det inte gick igenom och man har hotat med den. Men idag gick det igenom. Men ska vi dra lite historik då, vad som föranledde den här misstroende förklaringen? För att enligt min uppfattning så började det ju i samband med januariöverenskommelsen när Jonas Sjöstedt meddelar pressuppbåd då, och svenska folket att vi kommer att släppa fram Stefan Löfven, men vi har våra röda linjer.
Mm.
Och det var två stycken. Mm. Det var dels LAS.
Ja.
Och där lyckades man ju spela stolpe in då, för att använda ett fotbollsuttryck.
Ja, just det. Från regeringens sida. Ja.
Ja, precis. Då la man över till arbetsmarknadens parter. Men vi ska inte gå in för mycket på det. Mm. Men det andra punkten var ju då det här med marknadshyror.
Ja.
Och januariavtalet håller, Vänsterpartiet sitter still i båten, vissa kallar dem för dörrmatta.
Mm.
Kanske inte helt oförenligt med verkligheten. Men sen kommer ju då den här utredningen. Nej, nu får du ta det.
Ja,
vad var det som föranledde att Norsi tog bladet från munnen?
Jo, hon anser ju då att regeringen har trollat Vänsterpartiet. Och med det menar hon att man har skjutit upp den här fri hyressättning vid nyproduktion, som det står för punkt 44 i januariavtalet. Den punkten har man då skjutit upp så långt som möjligt, och man har tillsatt en utredning, och den utredningen har nu kommit med sina slutsatser, och regeringen har skickat eller ska skicka ut den på remiss. Och då har Dadgostar sagt att vi vill inte att den här här punkten verkställs. Även om den, då, den ligger ju inte som ett konkret förslag på riksdagens bord ännu. Men hon vet väl det att ju närmare valet kommer, ju jobbigare blir det att driva sådana här frågor. Så att hon tar den nu när den är materialiserad i form av ett utredningsförslag. Och vill då att regeringen ska prata med hennes parti om detta och helt enkelt lägga det här förslaget åt sidan. Och i och med att de har ju försökt under 2 års tid prata med regeringen och de har ju vänt ryggen till. Så därför nu då gav hon de här 48 timmar förra veckan då. Och det enda man trollade fram då var att det skulle ske förhandlingar mellan hyresgästernas hyresgästförening och fastighetsägare. Men att det här förslaget om fri prissättning i nyproduktion skulle gälla om parterna inte kom överens. Och då har ju Dagostar och Vänsterpartiet ju förstått att fastighetsägarna har ju ingen anledning att backa från fri hyressättning när de vet att de kommer att få det om man inte kommer överens. Så de kan ju diskutera under några möten så att säga, men konstaterar det att ja, men vi får ju bättre utfall av regeringen. Och det har ju Dagostar helt rätt i, att det blir omöjligt för hyresgästföreningen att förhandla i den situationen. Men det är ett sätt att ytterligare trolla då från socialdemokratins sida. Jag hör att de säger det idag också. Nej, men vi har ju givit Dagostar det hon vill ha, det vill säga att hyresgästerna ska få förhandla med fastighetsägarna om ny fri hyressättning. Men det är som sagt bara ett spel för gallerierna. Så att det är ju helt riktigt att hon sätter ner foten och fullföljer det här. Jag tycker det är helt korrekt.
Och jag ska komplettera ditt uttalande där, att du sa att det var Socialdemokraterna då som hade sagt det, att ni har ju fått vad ni har velat. Men även Annie Lööf tryckte ju hårt på det här i hennes tal. Mm. Och det där tänkte jag att, men varför säger man så? Det såg ju bara split.
Ja.
Det är mycket, mycket märkligt alltså.
Men det där är en del av politiken som jag verkligen avskyr, och jag hoppas att de som ägnar sig åt det åker dit. För att det är ju helt enkelt, som man sa, för hästhandleri. Ja. Alltså man säger att man gör en sak, men alla vet ju att det inte är sant. Det är inte sant. Ändå står hon där och pladdrar, eftersom man skulle kunna göra en annan tolkning. Men det är inte sant, för det kommer inte att gå till på det sättet som Annie Lööf och regeringen hävdar. Så att det är också en anledning att man har anledning att fira att ett sånt sätt att agera inte vann. Utan att det där bluffmakeriet är förlorade.
Mm. Sen tycker jag också i och för sig att Nooshi Dadgostar ägnar sig åt liknande retorik. För hon la upp något inlägg på Twitter här om veckan, eller om det var ett par veckor sedan, om det här med permitteringsstödet, som hon kallade ett stöd till företag.
Ja, just det.
Ja, först får de massa miljarder av staten och sen tar de utdelningar. Men det här stödet, det var ju till de anställda. Ja. Det är bara det att det gick via företagens resultaträkning.
Ja, eftersom de brukar betala ut lönerna ju.
Ja, så att det är... Ja, är man ohederlig själv, då kanske man bemöts ohederlig retorik. Jag vet inte.
Nej, jag har ju inte blivit mer... vad heter det, benägen att hålla med Vänsterpartiet i deras sakpolitik. Men jag tycker politik handlar också om ledarskap, och då handlar det inte om sakfrågor, utan då handlar det om hur man agerar, hur man uppträder, om man är hederlig och rak i sitt bemötande av sina politiska motståndare och gentemot folket då. Och där har vi ju haft och sett växande brist, tycker jag, i ärlighet från partiernas sida under de senaste 20-30 åren.
Mm. Om vi då ska titta framåt, men först och främst, hur tror du att det här kommer att påverka opinionen för Vänsterpartiet? För det behöver ju inte bli ett extra val. Men det kommer ju komma opinionsmätningar här framöver. Hur tror du det kommer se ut för Vänsterpartiet?
Jag tycker att de har spelat det här kortet bra, och när de har fört över det från taktik till sakfrågor, då har de ju också där då överdrivet och sagt att det är 3 miljoner hyresgäster kommer nu att få chockhöjda hyror liksom, åt det hållet, och det stämmer ju inte. Men det finns ju en möjlighet att om nyproduktionen blir fri, då blir ju antalet hyresgäster som ligger under den regeln blir fler och fler ju mer man bygger naturligtvis. Så att då blir den en större och större del av bostadsbeståndet, och då finns det ju i attraktiva områden möjlighet att hyrorna stiger. Medan ju då, vilket är anledningen till att jag inte är helt motståndare till marknadshyror, är ju att det kan ju bli sänkta hyror eller tillbakahållen ökning av hyrorna i oattraktiva områden. Och det tycker jag är rimligt. Det borde inte vara samma hyreskostnad per kvadratmeter i förorter som ligger långt ifrån stan jämfört med en stenfastighet mitt inne i centrum. Att det är samma hyresnivå. Och det enda som skiljer det är om det är nytt badkar eller inte. Och det känns inte riktigt rätt. Så att man behöver reformera det här systemet tycker jag, men kanske inte på det här sättet då.
Men grundfrågan som jag var inne på, hur tror du opinionsmässigt att Vänsterpartiet kommer...
Jag tror att de kan vinna på det, att vara lite störska mot Socialdemokraterna, och det blir också tydligare för väljarna här nu att Socialdemokraterna är i händerna på Annie Lööf. Det är ju Annie Lööf som håller sossarna som gisslan i den här frågan. Och det är ju det som gör det jobbigt för Löfven, att det är inte han som kan göra upp om någonting. För att göra han upp med Annie Lööf, ja, då har han inte Dadgo Stars stöd. Och göra han upp med Dadgo Star, då har han inte Annie Lööfs stöd. Så att det är en konflikt mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet där Löfven inte kan gå in och döma av, för de har ju rätt till sina ståndpunkter naturligtvis. Så att, men det är det jag tror kommer hända nu, att man kommer att kompromissa.
Men om vi leker med tanken att folk på vänsterkanten uppskattar ändå det här raka, tydliga, man röstar för sin politik, man är inte någonstans något Asplöv för vinden som flackar en hit en dit, och att ett antal procentenheter, 2-4 procentenheter går från Socialdemokraterna till Vänsterpartiet.
Ja, det är inte uteslutet.
Då har vi ju en helt annan situation där kanske Socialdemokraterna är andra, till och med möjligen tredje största parti i riksdagen, om man nu skulle verkligen liksom... Om till exempel liberala väljare skulle överge dem totalt och gå till M eller KD till exempel. Och sådär. Eller förlåt, M måste bli dem om sossarna ska bli tredje största parti. Alltså, nu har man ju då kunnat strunta i Vänsterpartiet för att de inte är så stora. Men vad händer om de blir... Så nu får de ju vittring på morgonluft här.
Ja, exakt.
och blir de ännu större, då är det ju kört för en regering på vänsterkanten, för att då kommer ju Vänsterpartiet kräva att få lika mycket inflytande som Centerpartiet. Och det måste ju vara oförenligt.
Ja, alltså det är ju det som gör att jag inte begriper hur Annie Lööf tänker. Liksom. För jag trodde då 2018-19 under den där regeringsbildningen att Centern till slut ändå skulle avstå när det blev omröstning om Ulf Kristersson. För att gå över gränsen till andra sidan är ett enormt steg att ta. Och det som händer nu är ju att Liberalerna lämnar. Och om Vänsterpartiet växer, då ska alltså Centerpartiet göra upp med Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Och de tre partierna vet ju att Centern har bränt alla broar åt andra hållet. Så det är ju liksom Centerpartiet som sitter med skägget i brevlådan. Man har ingenstans att gå, och man har tre långt mer vänsterinriktade partier som man ska samarbeta med. Det är en mardrömssits för Centerpartiet. Men där är de nu. De har placerat sig själv där Och nu måste de ju släppa, för att det ska kunna bli en regering här nu, så måste de ju släppa den då, fri hyressättning, och ge ytterligare en prestigepoäng till Vänsterpartiet då. Annars blir det ju liksom ingen regering. Och någon sa det att Löfven kom inte själv att utlysa extraval. Men han vet ju det att när talmannen misslyckas 4 gånger, då blir det extraval. Och då kan sossarna gå till val på och säga att jag tittar på riksdagen. Det har varit 4 omröstningar om statsminister och ingen har blivit utsedd. Denna röra kan vi bara få bort genom att Socialdemokraterna återigen blir ett stort parti. Alltså, det är någon som spekulerar i den hanteringen från sossarnas sida, och den är väl inte helt utesluten.
Mm. Nej, precis. Men okej, okay. Vad händer här nu då? Du var inne lite grann på det att det kan ju bli talmansrundor.
Ja.
Och då är det 4 stycken igen då, i att man hann faktiskt bilda regering trots allt.
Precis, på den tredje förra gången. Ja,
ja, just det. Nej, jag tänkte det kunde ha varit en teoretiskt sett att man säger att nu är 3 redan brända på förra. Men man får 4 nya.
Ja.
Och det här måste Stefan Löfven meddela nästa tisdag, på 8 dagar.
Ja, precis. Han har en vecka på sig att fundera, vilket jag tycker är helt barockt. Jag tycker ju att ska en sittande statsminister utsättas för misstroendeomröstning, då ska han ju innan misstroendeomröstningen faller utlysa nyval. När han har fallit, då anser jag, då är han inte statsminister längre. Då är han ju bara som expeditionsminister, tycker jag. Han har ju fallit. Riksdagen har tagit avstånd från Stefan Löfven. Det är det som har hänt idag. Att han då ska ha en vecka på sig att fundera om han vill ha nyval. Jag tycker det är helt... Men det, så står det i grundlagen nu.
Ja, och då, om man då säger ja, jag vill ha ett extra val, som det står.
Ja, det är så heter det. Ja, exakt.
Och alla säger extra val, det vill säga ett ord. Men förr i tiden heter det nyval.
Ja, och anledningen är att grundlagen har spikat de här vart fjärde år ordinarie valen. De går inte att rubba. De ska ligga där. Så att om man får ett val däremellan, då kallar man det extra val istället för nyval. För nyval kan man ju tänka att då det gäller 4 år från nyvalet. Så är det i en del andra länder.
Just det. Tack för det klargörandet. Men då kan han dels kan han ge det beskedet nästa tisdag. Men om man då blir han en sån här expeditionsminister.
Nej, inte om han utlyser nyval, för då sitter han kvar tills valet har hållits, förmodligen då i början på september.
Förlåt. Precis. Men om det blir talmansrunder, vad händer då?
Ja, det är då, om man inte utlyser nyval, då kommer talmannen och entlediga honom, som det heter då, på formellt språk. Och då är han ju avtagen den exekutiva makten, och då blir han expeditionsminister, det vill säga bara hantera löpande ärenden, alltså inga politiska sakfrågor. Och då börjar talmannen sina rundor och sondera terrängen om vilka partier som skulle kunna tolerera en viss person som statsminister.
Och det var den situationen vi hade hösten 2018.
Ja.
Ja, och det var inte någon jättekatastrof. Det var snarast bra kanske att politikerna inte gjorde så mycket.
Jo, det var ju en diskussion om det. Precis. Och i Belgien hade man ju innan det en period på, jag tror det var uppemot 2 år utan en ordinarie regering. Så att säga. Och då tyckte en del att ja, men det är väl bra att inte politiker kan ha makt att fatta dumma beslut. Det borde inte gå till på det sättet, tycker jag. Men nu har ju Andreas Norlén då, som är talman, sagt att han kommer inte ge dem han tillfrågar lika lång tid att sondera med partierna. För nu är ju det ganska känt hur diskussionen har gått, så att säga. Så att det blir förmodligen bara några dagar som varje... Om han frågar Ulf Kristersson, vill du bilda regering, då får han några dagar på sig att kolla om han har tillräckligt många mandat. För det är ju nästan här finess i det här systemet. Det är ju att en statsministerkandidat får inte få 175 ledamöter emot sig. Alltså han får en majoritet nej-röster. Däremot behöver man inte få en majoritet ja-röster. Och det är för att det ska vara lättare att tillsätta en regering då, att man kan, och det hände ju med Ola Ullsten då, när han blev vald så var det ju bara, om det var 39 ja-röster och så hela vänsterblocket emot, 100, om de var nu 165 nej-röster. Men han blev ju ändå utsedd, för det var inte 175 nej-röster. Och så att det är det Ulf Kristersson i så fall skulle få undersöka, och de här partierna som är i opposition idag har ju inte de mandaten, utan även om Liberalerna går över så är det 174 mandat. Och så är det lite vildare också, som inte är lite osäkert på hur de kommer rösta. Liberalerna har ju en där då. Så att det kan ju vara 173 ja-röster och att de andra kommer att rösta nej, och då faller han ju i så fall.
Mm. Och vad tror du han gör nu då, Stefan Löfven?
Ja, nej, men det är enklare. Om talmannen kanske vill ge Ulf Kristersson en möjlighet, att, eftersom det är det näst största partiet, att eftersom Löfven har fallit så borde man ju gå till näst största partiet. Om han då kommer fram...
Fast får jag bara avbryta där. Det kan inte talmannen göra nu innan tisdag, eller hur? Utan nu har Stefan Löfven...
Ja, just det. Ja. Just det, han kan, ja. Just det, han kan inte driva en egen statsministerrunda innan talmannen tar över nästa tisdag. Ja, just det. Då kan han ju bjuda in partierna. Han hade ju presskonferens när jag var på väg hit nu. Jag har ju suttit på TV4 och följt det där. Och mitt vid lunchtid på måndagen hade ju statsministern presskonferens. Och han har ju då den här veckan på sig att fundera, som man säger. Och då kan han ju fundera genom att bjuda in Centerpartiet och Vänsterpartiet och höra det. Ja, men kan vi inte lägga den här punkten 44 åt sidan? För då kan ju Löfven nästa måndag eller tisdag säga till Andreas Norlén att nu har jag löst en ny konstellation här, så att jag är beredd att ställa upp. Och då får ju talmannen ta ställning till det, att han, vilket är ju lite barockt, att ena veckan så avsätter riksdagen honom, nästa vecka föreslår talmannen samma person som statsminister igen.
Men är ändå inte det ett ganska troligt scenario?
Ja.
För att idag meddelade ju också Nyamko Sabuni att hon tycker att januariöverenskommelsen den saknar mening.
Ja.
Så att Liberalerna lämnar den. Och jag har för mig också att hon sa att hon vill också hon tydliggjorde det här, att Liberalerna är ett borgerligt parti. De kommer gå till val på en borgerlig statsminister som kandidat. Men det är väl precis som du sa här, att Löfven behöver ju inte Liberalernas mandat. Så att det är väl, alltså den här liksom avgrundsdjupa skillnaden hänger ju bara på en enda punkt, och det är punkt 44, marknadshyror i nyproduktion.
Ja.
Och där tycker jag lite också, om jag får göra en utsvävning där, jag tycker det är lite märkligt, för att om man som privatperson köper en tomt, bygger en villa, eller man kanske bara köper en färdigbyggd villa på andrahandsmarknaden och bestämmer sig för att hyra ut den. Då har man alltså rätt att ta ut en hyra som motsvarar en skälig avkastning på köpet.
Naja. Mm.
Och, så att det är ju i princip marknadshyra.
Mm.
I alla fall i attraktiva regioner. Det finns ju det gäller nog kanske över hela Sverige. Så att man bråkar om någonting som faktiskt redan finns på marknaden. Och en möjlighet att lösa upp den här proppen är ju att man säger, det har varit inne på det tidigare i en podd, att man skulle tillåta samma typ av hyressättning inte bara för villor utan också för ägarlägenheter. Så då skulle en fastighetsägare kunna bygga ett hus med kanske 20 ägarlägenheter där varje lägenhet får en egen lagfart. Det är det som är
ägarlägenhet. Ja.
Och behålla dem, hyra ut dem som ett helt hus, eller kanske sälja av några lägenheter för att få ner belåningsgraden och så vidare. Men parallellt med det så fungerar ju det gamla systemet som tidigare. Och jag tycker att om man absolut inte kan ställa upp på det här, nej men då måste ju hyresgästföreningen komma in och förhandla hyra även på privatvillor.
Mm.
Så jag tycker att det Nooshi Dadgostar är inne på här, att det här är en, man går in i ett paradigmskifte, och det är liksom totalt annorlunda än vi har idag. Hon borde ju, eller någon av hennes företrädare, borde ju ha satt ner foten redan när man godtog i princip då fri hyressättning i privatvillor.
Mm. Jo, nej, men hela diskussionen är ju komplicerad. Och vad är marknadshyror, vad är fri hyressättning och vad är det man är ute efter? Och där har ju fastighetsägarna, när de var intervjuade om det var P1 morgon eller någonstans, har ju sagt att det finns liksom andra delar att spela med här också när det gäller att göra hyresrätter mer attraktiva. För det är ju en anledning till att en del vill ha marknadshyror, det är ju att då skulle det kunna byggas mer hyresrätter. Så det där är ju ett stort komplex, och Sverigedemokraterna är ju också mot det som kallas marknadshyror, för att driva upp hyrorna i allmännyttan till exempel vill man ju inte göra. Så där borde man ju ta de där frågorna på allvar och se hur man kan förbättra situationen.
Mm. Men det är väl den enda troliga, det här scenariot då att Stefan Löfven på något sätt får Vänsterpartiet och Centerpartiet att komma överens.
Mm, ja.
Och sen så blir en ny statsministeromröstning, Stefan Löfven tillträder, man har ett lite skämtsamt uttryckt midsommaröverenskommelsen.
Just det.
Förkortat möken. där då Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet ingår. Och inte Liberalerna.
Exakt, utan det blir ett nytt avtal där Liberalerna byts ut mot Vänsterpartiet. Men då har ju Annie Lööf gjort en stor prestigeförlust. Ju. För hon sa ju att hela den här januariöverenskommelsen var ju för att hålla ute ytterkantspartierna. Men hon kanske har fått komma till sina sinnesfulla bruk och inse att det går inte att hävda. Och det körde också TV4 här på måndag förmiddagen, att genomgående i det som har hänt under den här måndagen är ju det att allt fler har konstaterat att man kan inte låta bli att prata med partier som sitter i parlamentet. Det går inte.
Jag håller med dig om att det initialt blir en stor prestigeförlust för Annie Lööf, men i nästa andetag så kan ju då Stefan Löfven utlova någon annan liberal reform.
Ja.
Privatiserade kärnkraftverk eller vad vet jag.
Just det, nej, precis, något som Vänsterpartiet kan tolerera så att säga, som hon får extra, eller vilket jag ju tyckte redan då 20 januari 2019 när avtalet ingicks. Jag tyckte ju att de partier som har tecknat ett regeringsunderlag, så att säga, de borde sitta i regeringen. Det är väldigt konstigt det här med att ha partier som formellt sett är utanför regeringen men ändå är en del av regeringsunderlaget. Jag tycker det där är fel. Det gör det svårare för väljarna att utkräva ansvar.
Ja, det blev väldigt märkligt där när Mikael Damberg var intervjuad i Agenda.
Mm.
Då fick frågan, ja, men varför kan ni inte bara stryka punkt 44?
Mm.
Nej, men det kan du inte fråga mig om. Det var Center som ville införa det.
Ja.
Och så här, jaha, men tycker du inte att det är förnedrande att skriva att Vänsterpartiet får absolut inte ha något inflytande överhuvudtaget under mandatperioden? Jo, men det var ju inte mina ord, det var ju Liberalerna.
Mm.
Liksom så här, ja, men han har ju skrivit under på det här. Varför skriver han under på någonting som han inte kan stå för? Mm. Visst, det är ju en förhandling fram och tillbaka. Han kan ju säga liksom att det inte var på hans initiativ. Men jag skulle aldrig skriva under på ett avtal som jag inte liksom var okej med.
Nej, och man borde ju också tänka på vad är det för dynamik vi skapar i demokratin. För det är därför jag tycker vi ska skåla. Det är att den här blockeringsnojan som finns på vänstersidan. Att man ska blockera ut den ena, man ska blockera ut den andra. Man ska inte prata med dem, man ska inte göra... liksom, det där hör inte hemma i en demokrati. Har folket valt in partier i parlamentet och ett antal ledamöter för dem, då ska de respekteras som folkvalda, och då ska man diskutera sakfrågor med dem, och där är man naturligtvis inte överens, utan där är det ju tagande och givande av olika sakfrågor, vad man tycker, och det är där diskussionen borde vara, tycker jag.
Mm. Och då handlar det om att Centerpartiet och Vänsterpartiet måste komma överens. För jag tror så här, är de två partierna överens, då kommer inte Socialdemokraterna vara emot.
Nej, exakt.
Men om de inte kommer överens, då... Vad tror vi då? Lutar det åt extra val då, eller?
Ja, inte att Löfven direkt beslutar om det, för då är ju han ansvarig för extra valet. Utan jag, då tror jag mer på den här rösten, jag hörde vem det nu var, att han låter för talmannen bränna de här fyra försöken, eftersom om inte Löfven är med på något, eller Sosan är med på något regeringsalternativ så att säga, där de inte ingår så att säga, då är det ju väldigt svårt att få till någon annan regering.
Ja, precis. Men då är huvudspåret att alla de här fyra talmansrundorna fallerar då,
ja,
helt enkelt. Och då kommer talmannen att kalla till extraval,
ja,
eller utlysa det.
Och
då kan vi, låt säga att de här talmansrundorna går hyfsat fort nu då. Det kanske går på, istället för 3-4 månader, så kanske går på 3-4 veckor,
ja,
max, gissningsvis. Och då är vi inne, och extravalet då, det ska hållas inom 3 månader.
Ja.
Så då är vi inne i...
oktober förmodligen då.
Ja, något sånt. Hur kommer det gå där då?
Ja, nej, men extraval är ju bökiga, och i synnerhet nu då när Vänsterpartiet har ju blivit ett mer profilerat parti genom det här agerandet. Men i övrigt, det här med fri hyressättning i hyror är ju inte en sån där jättestor fråga för allmänheten. Så som förra gången vi hade extraval var 1958. Och då var det pensionsfrågan som var den stora. Och då hade man ju en folkomröstning om det också då. Om ATP var ju en linje då, statlig pension, och så var det en linje om frivillig pension, och så ytterligare en linje. I den folkomröstningen så lyckades då Bondeförbundet profilera sig. Så att Bondeförbundet gick fram i extravalet. Men det var mer på sakfrågan då, pensionen, som var den stora. Och jag vet inte om Vänsterpartiet skulle kunna göra framgång på att vara emot fri hyressättning för nyproduktion. Att det är en tillräckligt stor fråga för väljarna.
Nej, det tror inte jag. Om väljarna nu förstår frågan fullt ut. Alla förstår ju frågan om man bara sätter sig in i det. Men det är väl det att folk inte orkar sätta sig in i alla detaljer. Men jag ser lite grann en vänsterpartiväljare idag har liknat liksom till i alla fall sitt röstningsbeteende en SD-väljare, låt säga 2010-2014. Man visste att, okej, kommer de in i riksdagen? Eller det, säg 2014, då är det ganska säkert att SD kommer in i riksdagen, för de satt ju redan där. Kommer de få något inflytande? Men alla andra partier säger att de inte vill ha med dem att göra.
Ja.
Men man la sin röst på Sverigedemokraterna i alla fall.
Ja.
Och jag tror att det kan bli likadant här, att man förstår att det ingen vill ha med Vänsterpartiet att göra, men man lägger, och de får, det på det sättet är det en bortkastad röst, för att de får inte något inflytande då. Men man lägger sin röst, det blir som en proteströst mot Socialdemokraterna framförallt, för att de driver ju själva det här narrativet att Sverige slits isär, titta på hur bra det går för alla miljonärer, miljardärer, titta hur det går för dig, hur mycket har du på ditt bankkonto, och grannen där, han kör runt med mycket finare bil än du har. Därför ska jag rösta på Socialdemokraterna, för vi jämnar ut skillnaderna. Om man tror på det narrativet, som sossarna själva rabblar upp som ett mantra, inte exakt de orden förstås, men innebörden, ja, då ska man rösta på Vänsterpartiet.
Ja, ja. Jo, nej, men det kan bli så att socialdemokratiska väljare, för det är också det som är problemet för sossarna här, att de har ju velat och har framstått som det regeringsdugliga alternativet. Och här har de visat då att de kan inte hålla ihop en regering, utan den fälls. Så att deras prestige skadas ju utav det som har hänt. Och då kan ju också Vänsterpartiet vinna, för då kan man säga att då röstar jag på någon som är mer radikal än vad medan andra kan ju då säga, och det är det jag tror ändå är det viktiga för väljarna, det är vad som händer i verkligheten, och där har vi ju fortsatt skottlossningar. Det var ju häromdagen bara liksom att man sköt rakt in i en uteservering i södra Stockholm och dödade en gängmedlem, men samtidigt skadade en då bara en gäst, annan gäst på uteserveringen. Liksom. Alltså att, sätter man sig på en uteservering i Sverige idag så riskerar man att bli... vad heter det? Collateral damage på engelska, ju alltså skadad utan avsikt, så att säga, därför att det är så mycket skjutningar och elände. Och Morgan Johansson har inte klarat av att göra någonting på de här 7 åren som han har varit justitieminister. Antalet intagna i fängelser har inte ökat sedan 2011, även om man pratar om dubbelsängar och allting sånt. Så antalet intagna är inte större, alltså har inte fler dömts till fängelse än vad det gjordes 2011, trots den enorma ökade våldsspiralen i Sverige. Så jag tror den typen av frågeställningar kommer att vara viktiga, och det är därför jag är lite... Jag vet att många sverigedemokrater gillar att det ska bli nyval och man fort ska bli av med det här eländet som har varit nu, men får man ett val nu och en regering byggd på ordning och reda, skärpt kriminalpolitik, så blir det ju ändå val i september nästa år. Och då kommer ju sossarna att hävda att ni har inte lyckats med någonting. Alltså det blir en väldigt hård valrörelse. Och då är risken att... och sossarna brukar ju ha tur också, liksom, att någonting händer som då skulle gynna dem i deras oppositionsroll, så att säga. Så jag tycker ju det är bättre att vinna på den här agendan med hårdare kriminalpolitik, en stram migration med noll mål på asyl. Den borde vinna 2022, då har man 4 år på sig att reda upp alla de här komplicerade systemen, så att när man går till val nästa gång då 2026, då kan väljarna se att ja, den här regeringen lyckades ju faktiskt lösa de här problemen på ett bra sätt och därför bli omvald.
Jag kan hålla med dig där att det kanske är lika bra att man sparkar ut Liberalerna ur det här samarbetet, och sen så får Vänsterpartiet och Centerpartiet komma överens om någon gyllene medelväg, och då drar man politiken ännu mer åt vänster. Mm. Det kanske till och med gör att Centerpartiväljare
tröttnar. Exakt.
Och sen så drar man landet längre ner i skiten, höll jag på att säga. Och då skulle det alltså då vara en fördel för det konservativa blocket,
ja,
att man liksom vill ha något, man vill ha något annorlunda helt enkelt. Men någonting som kan faktiskt gynna det konservativa blocket, det är ju om nu Ulf Kristersson till exempel skulle bli statsminister i ett extraval.
Mm.
Och ta med Sverigedemokraterna i ett regeringsunderlag.
Ja.
Alla trodde ungefär som med Trump, att alla trodde att han skulle starta kärnvapenkrig, och eller inte alla, men hans motståndare, och det skulle gå åt helsike med allting. Så att det kan ju vara en viss poäng med att under ett års tid visa att ja, men Sverigedemokraterna är faktiskt vuxna uppgiften att vara stöd åt en regering. Mm. Och att det blir liksom inte att man mördar homosexuella på öppen gata och så vidare, allt alla vad man nu målar upp för scenarier, och att det då skulle liksom den här stigmatiseringen av partiet skulle släppa på den korta prövo.
Ja, det är frågan är om det går att göra det på den korta tiden då. Alltså, om det blir en sån regering i oktober och så ska man gå till nytt val i september nästa år. Alltså, hinner man Hinner man sätta den bilden? För det är ju så, alla de här organisationerna, ABF, allt det där, alla LO-fack och sådär, kommer ju att gå till stormande attack mot den regeringen. Och kräva att den avsätts, så att säga. Att man får en måltavla att attackera. Och då måste ju fördelarna vara, precis det du är inne på, vara tydliga, så att säga. Och jag vet inte om det räcker. Utan för politik tar tid. Vet du, att även om de här partierna har lagt många förslag i riksdagen, så att det är bara att säga till departementstjänstemännen, se till att ordna upp lagen här nu så att vi kan rösta igenom den i riksdagen. Så ska det ändå genom lagrådet kolla så att det hänger ihop med övrig lagstiftning, så att det inte kolliderar och så vidare. All den här materian som vi oftast inte ser, utan det sker ju bakom departementsdörrarna, så att säga. Och risken är ju att oppositionen, alltså vänsteroppositionen, säger, men titta, ni har inte gjort något. Vi har inte sett någon minskning av våldet. Vi har inte sett någonting. Alltså, men vi har inte suttit så länge. Det är ganska tamt motsvar.
Ja, alltså man får ju verkligen tänka till där och besluta om åtgärder som, alltså snabba symbolfrågor. Kanske, nu ska jag inte ge exempel, men när Alliansen tillträdde, då var de var ju ganska snabba på att ta bort förmögenhetsskatten och sänka fastighetsskatten. Och det var ju väldigt populärt då, därför att fastighetsskatten var ju väldigt, väldigt hög och förmögenhetsskatten var ju...
Jag tror till och med Göran Persson avskaffade förmögenhetsskatten.
Nej, jag tror att det var arvs- och gåvoskatten.
Ja, det kanske det var. Ja.
Har jag för mig. Och sen så efter valet så var det... För att det är därför de vill återinföra nu en miljonärsskatt.
Ja, just det. Mm.
För hade de avskaffat förmögenhetsskatten, då hade de ju fått det direkt. Ja, men varför tog ni bort den då?
Ja, det är möjligt.
Så jag är ganska säker på att det var Alliansen som avskaffade den. Och sen så det här med RUT och ROT. Mm. Och det var ganska snabba reformer. Ja. Så att jag tror att man i så fall skulle göra någonting sånt som är väldigt uppskattat i breda lager. Men min poäng är ju att bara genom att liksom Jimmy Åkesson ställer in sig själv bredvid Kristersson och inte slår honom på käften. Mm. Så kommer ju liksom, bara därigenom kommer ju han och partiet få, det var en dålig liknelse, jag tog det som Linus Bylund brukar säga, att det var väldigt lätt att vinna debatten i början. För att bara han liksom inte slog dem på käften så var han debattens vinnare. Liksom.
Ja, just det. Att vara anständig.
Ja, precis. Och samma sak här, att bara genom att visa upp en annan bild av Sverigedemokraterna, men det gick inte åt helvete. Vi har fortfarande demokrati i Sverige. Mm. Så kan man ta bort ett stigma. För det är, vi gick ju igenom SCB-undersökningen för ett par veckor sedan. Och där visar man ju då att kvinnor röstar ju mycket, mycket mer vänster än män. Ja. Och att det fanns ju också tecken på att det kunde bero på att kvinnor, de är egentligen inte mindre konservativa om man tittar i värdefrågor. Mm. Men de är då, det måste vara någonting annat. Ja. Och då är slutsatsen att de har gått på den här skrämselpropagandan. Mm. Men om man kan under det här året, om det blir extraval och om det blir en konservativ majoritet, under det här året då visa att vi kommer liksom inte införa diktatur, vi kommer inte massdeportera människor och så vidare, utan vi är faktiskt regeringsdugliga, vi tar ansvar för Sverige. Om det skulle bidra till att en del av den här stigmatiseringen bryts, då är det en enorm vinst för Sverigedemokraterna.
Jo, precis. Men det frågan är vem du bryter stigmatiseringen hos. En människa som ligger till vänster, om den inte längre tror att SD är ett spöke, så behöver inte det betyda att man röstar på SD för det. Utan man är fortfarande vänster och håller på vänstern. Förstår du vad jag menar? Det är inte säkert att det leder till fler väljare.
Jo, men man är ju mer... man är ju mer konservativ i sina värderingar än man röstar. Mm. Var det inte så? Eller har jag fel där?
Nej, det kan nog stämma.
Mm. Ja, men då kanske man säger att man väljer mellan, vad ska vi ta, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Mm. men avstår från att rösta på Kristdemokraterna för att man genuint tror att det kommer bli diktatur i Sverige då.
Mm.
Och att Sverigedemokraterna kommer kräva att man förbjuder fria medier och så vidare. Och så vidare.
Ja.
Så att jag tror att tyngdpunkten kan absolut vridas åt höger om stigmatiseringen bryts.
Ja, nej, det är möjligt. Men jag tror att 10-11 månader är för kort tid för att sätta en annan bild helt enkelt. Tyvärr, alltså man vill ju ofta att förändringar ska gå fort, men det är en del i demokratin att det tar längre tid än vad man önskar, men det är också det som gör att samhället håller ihop ändå. Att det inte blir som i diktaturer, väldigt svajigt och fram och tillbaka och hit och dit liksom, och osäkert och så. Så är det också en del av demokratin att det tar lite tid. Va? Och då, tyvärr så tror jag att det är så sant skulle kunna använda. Men titta, de har inte gjort något. De har inte rätt upp de här problemen, utan det blir skjutningar i augusti inför valet. Och så sen, titta här, det är ju inte alls mer skjutningar än vad det var under vår tid. Alltså den risken är, alltså att inneha regeringsmakten innebär ju att man utsätts för alla andras angrepp ju, för man är ansvarig.
Ja, jag har slutat hoppas på att motståndarna ska vinna bara för att det är en annalkande lågkonjunktur eller så vidare.
Nej, just det. Nej.
För att jag vet inte vilket val det var. Jag tänkte så om det var 1998 kanske, eller om det var 2002. Så tänkte jag att nej, men nu är det en lågkonjunktur nära här och det är lika bra att sossarna får ta det så att inte samma sak händer som hände 1991.
Nej, just det, med 500% ränta. Och det.
Ja, och som inte var borgarnas fel faktiskt. Det är ju de enda som tror att det var borgarnas fel, det är ju vi anställda på Sveavägen 68.
Ja.
Men jag har slutat hoppas på det, för att jag tycker att det är alltid bättre att regera, sitta i regeringsställning.
Jo, nej, men det är det ju, men inte tillträda med så kort tid innan man ställs till ansvar igen, så att säga.
Nej.
Det tror jag inte är någon fördel.
Nej. Då konstaterar vi att vi kanske inte är fullständigt ense.
Nej,
men
precis.
Vi har ändå stakat
ut. Ja. Vi får fylla på lite här och så avsluta det här extra avsnittet då.
Precis.
Och så,
med en mild förhoppning om ett extra val.
Ja.
Från min sida i alla fall.
Ja, precis. Ja. Demokratin fungerar. Ja, det kan fira. Mm.
Skål och på återseende om bara 2 dagar på onsdag. Hej.